Välkommen till Studio DN. Det här är veckan när Bolivia skakades av politisk kris i maktvakuumet efter president Evo Morales sorti. Indiens högsta domstol tog beslutet att för andra gången på kort tid stänga samtliga skolor i Delhi-området på grund av dålig luft. Hemma i Sverige valde Sverigedemokraterna att begära en misstroendeomröstning om justitieminister Morgan Johansson på grund av hanteringen av skjutningarna. Den slutar med att statsrådet får sitta kvar. Statistiska centralbyrån fick hård kritik för felaktiga siffror om arbetslösheten, och så var det veckan när Zlatan Ibrahimovic lämnade LA Galaxy. Och så närmar sig premiären för den tredje säsongen av tv-serien The Crown, och den befäster statusen som en av 10-talets bästa enligt DNs recensent Johan Hilton. Inte en scen utan en budget likvärdig en mellanstor europeisk stats, och inte ett replikskifte som inte låter ensemblen grotta loss i spänningsfältet mellan det sagda och det undertryckta, konstaterar Hilton mycket belåtet. Det var också veckan när klimataktivisten Greta Thunberg klev på en ny segelbåt för att korsa Atlanten, nu när FNs stora klimatmöte har flyttats till Madrid. Den globala uppvärmningen ska vi prata mer om i podden, för döden i Venedig blev verklighet när kraftiga översvämningar drabbade den världsberömda italienska staden. Borgmästaren Luigi Brugnaro talar om outplånliga spår och lägger skulden på klimatförändringarna. I Washington DC har riksrättsprocessen mot Donald Trump tagit fart, och har några frågetecken rätats ut under de första offentliga utskottsförhören? Och så slutligen, hur har låtskrivaren och producenten Max Martin klarat att hålla sig kvar på topplistorna i 25 år? Det finns några knep, och Studio DN har faktiskt listan. Jag som ska gå igenom den och allt annat heter Karin Eriksson. Ja, som vanligt spelas Studio DN in strax efter lunch, och det här är det fredagen den 15 november, finalen på en ganska regnig höstvecka här i Stockholm. Nere i södra Europa har också stormat rejält. I veckan som gick nådde Adriatiska havet den högsta nivån på ett halvt århundrade. Aqua Alta, högvattnet, var då 187 cm över normal nivå, och starka vindar drev på vågor som slog in över Markusplatsen i Venedig, och den världsberömda Markuskyrkan fick svåra skador. Minst två personer har omkommit till följd av översvämningarna, och borgmästaren i Venedig som heter Luigi Brugnaro, han lägger skulden på klimatförändringarna. Vi ska vända oss direkt till DNs klimatreporter Jannike Kihlberg. Välkommen hit.
Tack.
Vad är det som talar för att det är den globala uppvärmningen som ligger bakom den här katastrofen i Venedig?
Ja, det är ju väldigt mycket såklart, eller nästan allt. Och det grundläggande är ju såklart att uppvärmningen har gjort att havsnivåerna har höjts med närmare 20 centimeter på drygt 100 år. Och har man då Venedig som ligger så lågt, då spelar det väldigt stor roll. Och sen ökar ju dessutom riskerna för extremväder när man i takt med, ja, när luften blir varmare, och det blir också mer fuktig luft. Så att allt talar nog för att klimatförändringen spelar roll här.
Inget som talar mot att det här får man räkna med i en lagunstad som Venedig?
Ja, lite finns ju det. Man ska ju alltid vara väldigt noga och skilja på enstaka väderhändelser. Det är ju inte ett klimat. Men här ser man ju att frekvensen har ökat. Översvämningarna kommer oftare. Och som sagt, den här höjningen av havsnivån, den kommer man ju inte undan. Och den beror ju till större delen på att klimatet har blivit varmare. Så att, nej, det här kan du inte bortse från, klimatförändringen.
Mm. För det är ju detta med havsnivåerna, en av de stora frågorna när det gäller klimatförändringarna. Vad är det vi vet idag om stormar och havsnivåer?
Vi vet ju mer och mer. Även om det här är ett område som också finns luckor i, för att det är ganska svårforskade områden. Och man har varit lite sen på vissa delar och ibland lite överraskad. Men vi vet ju som sagt att havsnivån stiger, och den stiger nu snabbare än vad man har räknat med. Ökningstakten nu är dubbelt så hög som under 1900-talet, och det har tagit forskarna lite på sängen, visade senaste IPCC-rapporten. Och bakom ökningen just nu ligger att avsmältningen på inlandsisarna i Arktis och även Antarktis går snabbare än vad man har räknat med. Så att det vet man. Och sen tror jag att vad man inte tänker på som är extremt viktigt att tänka på när det gäller havsnivåhöjningen är att den är faktiskt permanent. Det är inte som en värmebölja som går över. Så den nivå vi har på havet idag, det kommer vi ha och den kommer att bli högre och högre. Den går inte tillbaka med mindre än att det blir en istid. Och det tror vi inte.
Så den här skada, det här är liksom en skada som inte går att reparera?
Nej, det här är en klimatförändring som är irreversibel redan. Och där man ju, alltså IPCC tror ju att de kommer att fortsätta stiga havsnivån i flera hundra år. Så att det här får vi börja planera för och anpassa oss till och räkna med.
Hur illa är läget då för en stad som Venedig?
Ja, man får väl säga att läget är väldigt illa. Det här är en stad som är byggd på vatten med pålar och så. Och om man tror ju att havsnivån minimum stiger 30 centimeter till slutet av århundradet. Och det kan bli så mycket som en meter. Och då ligger de ju risigt till. De har ju hållit på länge och försökt bygga en skyddsbarriär. Där det väl är lite oklart. Den skulle såklart kunna hjälpa till lite, men den är ju inte igång ännu. Så vi får väl se.
Du var där ganska nyligen och kunde själv studera.
Ja, eller jag kunde studera, men blev väldigt tydligt nu. Jag var där för en dryg månad sedan och bodde på ett hotell ganska nära väldigt nära tågstationen och på en liten gata som går parallellt då med Canal Grande. Och igår här när jag tittade på BBCs på video, då får jag se den här entrén till mitt hotell och där är då skvalpar vatten flera, kanske 3-4 decimeter uppe i foajén. Liksom. Så att det gav en väldigt direkt bild över att oj, så här fort går det.
Ja, ganska läskigt. Finns det några svenska städer som är tillnärmelsevis i liksom, riskzonen? Man brukar nämna Kristianstad. Så.
Ja, eller så, stora delar av södra Sverige har, och de börjar ju nu förbereda sig på sånt här också. Så att, i norra Sverige och i Stockholmsrådet eller en bit söder om, vi har ju landhöjningen som kompenserar för det här. Men i södra Sverige så, ja, Kalmar förbereder sig, Karlskrona, hela Skånekusten och såklart hela Falsterbonäset. Men ja, Malmö hamn och även Göteborg räknar ju med att de får problem när havet höjs.
Mm. Om några veckor så är det ju FNs klimatmöte i Madrid. Hur mycket kommer havsnivån att märkas och diskuteras på det mötet?
Det är väldigt svårt att förutse. Den här IPCC-rapporten kom ju här för några veckor sedan. Så att den kanske fungerar mer som en varningssignal än ett rejält diskussionsunderlag. De har en del andra saker att diskutera där de kommer att prata om. Bland annat frågor som ligger kvar sedan mötet i Katowice förra året som bland annat handlar om hur man ska tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder. Och den diskussionen kommer att ta upp ganska mycket av tiden, tror jag.
Mm. Åtgärderna och inte konsekvenserna kanske är främsta hand.
Nej,
ja. Jannike Kihlberg, tack för att du kom hit. Och vi ska gå från en storm till en annan, för vad är det som händer i riksrättsprocessen i Washington D.C.?
Ambassador, you weren't on the call, were you? The president, you didn't listen on President Trump's call and President Lindsey's call?
I did not.
You've never talked with Chief of Staff Mulvaney?
I never did.
You never met the president?
That's correct.
You had three meetings again with Zelensky and it didn't come up.
And two of those they had never heard about, as far as I know.
And President,
so there was no reason for it.
President Zelensky never made an announcement. This is what I can't believe. And you're their star witness. You're their first witness.
Mr.
You're
Jordan.
The guy. You're the guy based on this, I've seen church prayer chains that are easier to understand than this.
Ja, så här lät det tidigare veckan i representanthusets underrättelseutskott när diplomaten William Taylor frågades ut av den republikanska ledamoten Jim Jordan. Och Jordan, han ställde alltså bland annat frågor om Ukrainas president Zelensky. Och som vi hörde så var Jordan inte nöjd med svaren. Han tyckte inte att Taylor dög som stjärnvittne. Det här det är riksrättsprocessen mot USAs president Donald Trump som har tagit fart med offentliga utfrågningar. En riktigt knepig historia med många turer, men vi har då med oss DNs medarbetare Martin Jelin som ska förklara vad det egentligen är som pågår här på andra sidan Atlanten. God morgon får man säga till Martin.
Hallå, hallå.
Mm. Du, om vi ändå börjar från början, det här med riksrätt, vad är det för något?
Ja, det var en idé som redan USAs grundlagsfäder hade som utgår från att det ska gå, kongressen ska helt enkelt kunna avsätta en president om presidenten har begått brott som i Alexander Hamiltons fras åsamkar direkt skada på samhället. Så det har hänt ganska sällan i USA:s historia att presidenter har utsatts för riksrätt. Det är bara 2 formella riksrättsprocesser som har genomförts. Richard Nixon var på väg att hamna i en riksrättsprocess men avgick innan det började. Så det är ingen president i USA:s historia som faktiskt har själv har avsatts för genom riksrättsprocessen.
Vi ska väl berätta vilka de andra 2 presidenterna som i alla fall ställts inför riksrätt är, eller vad?
Ja, precis. Det var Andrew Johnson 1868 och Bill Clinton 1998.
Mm. Och den här gången så gäller det då Donald Trump. Vad är kärnan i anklagelserna?
Ja, det handlar om att demokraterna påstår att han har krävt att Ukrainas regering granskar korruptionsmisstankar om familjen Biden, alltså före detta vicepresidenten Joe Biden och hans son Hunter Biden som arbetade i Ukraina.
Mm.
Och det här ska ha skett då i utbyte mot bistånd och militära anslag till Ukraina från USA. Så att demokraterna kallar det här för en mutskandal helt enkelt.
Mm, att Donald Trump har försökt pressa Ukraina till att gräva historien om familjen Biden. Och nu hålls då utskottsförhör för offentligt. Vad är det viktigaste som framkommit hittills?
Ja, det mesta som sades i de offentliga förhören i veckan har redan sagts i slutna förhör. Så att det var inga sensationella nyheter som kom den här veckan. Men demokraterna anser sig ändå vara ganska nöjda med förhören för att man fick de 2 diplomaterna som vittnade att bekräfta en del av de uppgifter som anklagelserna mot Trump helt enkelt. Att det har skett kommunikation utanför de liksom officiella kanalerna som konventionellt används mellan när regeringar kommunicerar med varandra. Mm. Och att den här kommunikationen då kan ha inneburit mutkrav helt enkelt, eller förhandling mellan Trump och Ukraina.
Mm, för det här har ju verkligen varit veckans ord, den irreguljära kanalen som det talas om så mycket och som är så typisk för Trump-administrationen. Ska du berätta, vad är det?
Ja, precis. Alltså, det handlar ju om att man helt enkelt inte har gått via de traditionella kommunikationskanalerna för att hålla dialog med en annan regering. Juristen Rudy Giuliani, som är Trumps personliga juridiska rådgivare, har varit en nyckelperson här, och han har själv haft många av samtalen med personer i Ukraina och ser ut att bli en nyckelperson när den här utredningen fortsätter.
Mm. Så att man har rundat de här ordinarie tjänstemännen, och nu är det de här rundade tjänstemännen som får höras i utskottsförhören. Och när vi har lyssnat så här långt, vad kan man då med säkerhet säga om vad Trump har ägnat sig åt i kontakterna med Kiev?
Ja, det är ju bekräftat att de har fört de här samtalen i så kallade irreguljära kanaler. Flera vittnen har ju i princip redan bekräftat kärnan i anklagelserna, att Trump direkt krävde granskning av en politisk motståndare i utbyte mot bistånd.
Mm.
Det som demokraterna helt enkelt kallar muta. Det som kom fram nytt den här veckan var ju att det skett ytterligare ett samtal den 26 juli den här sommaren, som var okänt sedan tidigare. Så det tyder på att det fortfarande finns ny information som kommer komma fram om dialogen mellan Trump och Ukraina.
Och när allt det här sker i offentligheten, det var du inne på lite tidigare också, då, det gör ju att det blir ju inte bara att uppgifter kommer fram, utan det blir ju också som en teater där demokraterna och republikanerna har olika syften med förhören. Ska du berätta om det? Vad är det de försöker göra i den här salen under de här veckorna?
Ja, precis. Alltså, för demokraternas del är det ju en rad olika intressen. De försöker ju framförallt reda ut ifall alla de här anklagelserna stämmer och upprätthålla någon slags normer i den amerikanska demokratin, där man inte ska kunna be utländska regimer om hjälp för att skada politiska motståndare. Nästa steg är ju att försöka skapa folkopinion för att avsätta Trump, att försöka påverka det politiska klimatet så mycket att man kan få med sig även ett fåtal republikaner för att avsätta Trump. Det tredje steget är väl att ifall man misslyckas med det, för det är ju osannolikt att man faktiskt lyckas avsätta Trump, så vill de åtminstone bekräfta att det här har skett och förhoppningsvis då skada honom tillräckligt mycket för att han inte ska kunna bli omvald som president.
Republikanerna då, när de går in i de här förhören, vad är deras strategi och syfte?
Ja, de har varit lite motstridiga i budskapen. Det har varit en del klagomål internt där på att det inte finns någon budskapsdisciplin i hur man ska hantera den här krisen. Men vi såg det i förhören i veckan också, att det var en del osammanhängande teorier som dök upp i försvaren för Trump. Men de beskriver det som en häxjakt på Trump, och de beskriver det som en helt politiskt motiverad attack som inte har någon kärna. Och som vi hörde i kongressledamoten Jim Jordans inledande utfrågning där, så tycker de att demokraternas bevis är futtiga och att de här vittnena inte hade tillräckligt mycket inblick i processen, i dialogen med Ukraina, för att kunna ge några klara bevis för att de här anklagelserna stämmer.
Ja, för vad är grejen här? Är det att det har inte ägt rum, eller att det som har hänt inte är så farligt eller inte är något att föra liv om?
Ja, precis. Ja, men det är där de går isär lite. Trump själv och även Giuliani själv har pendlat mellan att säga att det här stämmer inte alls, vi har inte gjort någonting av det här, och sen i nästa ögonblick säga att de gjorde allt som de anklagades för, men det är inget fel med det. Det har de alls en rätt att göra. Så att det är motstridiga budskap från Trumps innersta krets.
Kan man se några exempel också på hur demokraterna har olika strategier i hur de ska förhålla sig till det här?
De har, Nancy Pelosi i representanthuset har lyckats. Hon var ju själv väldigt skeptisk till riksrätt under lång period, framförallt under Mueller-förhören och Mueller-utredningen om Rysslandskontakterna i förra presidentvalet. Men sedan de här nya uppgifterna om Ukraina kom, så har hon ju verkligen tagit på sig ledartröjan och försöker ena partiet bakom den här processen. Och de processer som hittills har skett i kongressen tyder på att han lyckas ganska väl med det, men däremot inte kanske lyckats övertyga så många republikaner om att stödja riksrätten.
Och här spelar det naturligtvis stor roll vad det amerikanska folket tycker. Så vad säger opinionsmätningarna?
Ja, det är ett ganska starkt stöd för att avsätta Trump. Flera mätningar har visat en majoritet, inte bara för själva utredningen, utan även för att faktiskt tvinga Trump att lämna Vita huset, en knapp majoritet. Men sammanslaget i mätningarna så är det nu ungefär 49% som säger att de är för riksrätt och 46% som säger att de är emot riksrätt. Så att det är i princip identiskt med valresultatet i presidentvalet 2016. Så man kan väl utgå från att det är ungefär de som röstade på Hillary Clinton som säger att Trump borde avsättas, och de som röstade på Trump som vill att han ska sitta kvar. Så det har egentligen inte skett så stora förändringar där på 3 år.
Trots all denna enorma medieuppmärksamhet, säkert framförallt där du befinner dig. Nu fortsätter processen idag med USAs tidiga Ukraina-ambassadör och sen är det nya förhör i nästa vecka. Vad kommer det här att ta vägen, Martin Jelin?
Ja, det är omöjligt att veta, men det är ytterligare i alla fall 8 vittnen som ska utfrågas nästa vecka, bland annat flera medarbetare till Mike Pence, vicepresidenten, så att han kommer också bli inblandad i den här utredningen. Men fortfarande lite som tyder på att senaten som ändå avgör alltihopa, de är ju juryn i en riksrättsprocess. Så länge republikanerna har en majoritet där så är det väldigt svårt att se att Trump faktiskt kommer att avsättas.
Och blir det mycket väsen, för kanske inte så mycket i slutändan. Tack så mycket för att du var med oss, Martin Jelin.
Tack.
Vi ska byta ämne från en president med stort självhävdelsebehov och stökigt privatliv i perioder till en person som eftersträvat en mer lågmäld och ordnad tillvaro, och det har också gett långsiktigt resultat. Kate Perry med Roar, en i raden av superhits från den svenska låtskrivaren och producenten Max Martin. I ett kvarts sekel har han funnits med på topplistorna och just nu är han aktuell på musikalscenen i London. DNs Joa Bendjelloul och Eva Tedesjö har träffat honom. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Hur ofta händer det att man som journalist får springa på Max Martin?
Ja, det händer ju inte särskilt ofta. Det här är ju en person som är liksom otroligt medieskygg. Alltså de senaste 20 åren så har han medverkat i radiodokumentär om, och sen har han varit med i en stor intervju i The Weeknd med Jan Gradvall. Så han har varit med i en intervju i Time Magazine 2001. Och det är allt på 20 år.
Och så nu detta.
Varför, och så nu detta.
Varför träffar han oss då?
Ja, han har ju skrivit eller arbetar med en musikal, en lite inspirerad av Mamma Mia. Han har då sammanställt 30 av sina största hits som ska bli en sån, en berättelse som utgår från Romeo och Julia, som blir en slags feel good historia som ska spelas på London West End. Ganska där, stor, sprallig satsning kan man säga.
Mm, och det var där på Shaftesbury Theatre som ni träffar honom. Eva Tedesjö, du som är fotograf, en möjlighet att ta faktiskt unika bilder då.
Ja.
Max Martin, hur var han?
Han var väldigt trevlig, ödmjuk, men han var sympatisk och väldigt avslappnad måste jag säga.
Vi har ju med oss lite de här, det här reportaget är ju inte publicerat än, men man kommer kunna läsa det i helgen i Dagens Nyheter, och vi har med oss ett utdrag från hur det kommer att se ut. Så att Eva, om du tittar på bilderna där, det är ödmjuk och avslappnad.
Ja, precis. Och glad tycker jag också att han var.
Glad var han också.
Ja,
så där. Otroligt mysigt. Fredagsmys med Max Martin. Ja. Det blir man ju lite förvånad över. Samtidigt så är han ju då, vill han ju inte ge några intervjuer. Så att då funderar man ju, hur avslappnad kan han vara om det här verkar vara så pass jobbigt för honom?
Nej, han verkade tycka att det här var ganska roligt faktiskt att bli intervjuad. I och med att han gör det så sällan så kan han ju också besvara, kanske fortfarande tycka det är roligt att besvara frågorna. Han var ju, bara för att man är tillbakadragen behöver ju inte betyda att man är krånglig, och det finns liksom ingen koppling mellan detta, utan han var mycket easygoing och svarade liksom snällt och utförligt på de flesta frågorna.
Mm. Tillbakadragen men inte krånglig. Vi har en bild här där han står liksom, nästan alla bilderna, man ser hans långa hår och han står och flinar. Om du jämför honom med andra världsstjärnor, eller han är stjärna eller i alla fall framgångsrika män du har porträtterat på senare år.
Ja, krånglig var han verkligen inte. Alltså, jag misstänker att han inte tycker att det kanske är jättekul just att stå framför en kamera. Men liksom att han är för vänlig för att på något sätt liksom krångla om det, eller liksom säga det. Så han var liksom väldigt... Nej, jag tyckte han var avslappnad och gjorde som man sa. Alltså jag kände att han lämnade över till mig helt enkelt.
Han litar på att du kunde göra din sak.
Ja, precis. Och det är ganska skönt som fotograf att liksom få det förtroendet.
Jag tänker att det här säger nog en del om Max Martin, eller hur? För det är ju så att när man läser den här intervjun, jag och Eva, som då kommer idén i helgen, så får man ju faktiskt ganska bra svar på en stor fråga, det här om att han har faktiskt funnits med i ett kvartssekel och klarat att hålla sig kvar som låtskapare och producent i flera decennier, eller hur?
Ja, det tycker jag. Man måste ju liksom förstå hur otroligt märkvärdigt det här faktiskt är. Att den här förmågan att skriva hits och toppa listorna, det är någonting som nästan alla tappar. Man ska ha ett perspektiv, så ABBA hade hits i 8 år och Motown hade hits i 6 år och Beatles höll inte på i mer än 10 år faktiskt. Och Max Martin har haft 1 år på de stora listorna, så från 90-talet fram till nu, med olika artister. Den här kameleontiska förmågan, den här förmågan att liksom förstå vad vill människor lyssna på just nu, det är ju nästan alltid en färskvara. Han slog faktiskt fast det själv i en intervju 99, att nej, men det här kommer ju gå över. Alla i popmusik har man en viss brimtid. Det kommer självklart inte att hålla i sig, sa han då för 20 år sedan.
Mm. Och nu har vi ju då lärt oss redan att han är en ganska ödmjuk kille, så det är ju inte så att han kommer med någon stor lista med punkter och regler och råd för att lyckas. Det är inte en man som föreläser om sin framgång på det viset. Men även om han inte gjort det, så kan ju vi faktiskt göra det. Så att vi ska göra det nu, hela listan. Så här håller du lika länge som Max Martin. Det här var Lucky med Britney Spears, en låt som verkligen skildrar kändislivets baksida. Och vi nämnde att Max Martin, han gör väldigt få intervjuer. Så att Johan, om jag frågar dig, vad tycker han om det här med ett liv i offentligheten?
Ja, det undviker han ju i det allra längsta, och det berättar han själv är liksom en av anledningarna till att han har hållit så länge. Det gäller att undvika distraktioner, och då handlar det om allting som kommer med kändisliv i form av... att man vill bli bekräftad och sådär. Allting som har med fester, de dörrar som öppnas där med droger och sånt där, det har han liksom bara helt struntat i. Och så det här med intervjuer, att han sen har en väldigt rationell förklaring till att han inte gör intervjuer. Det distraherar honom mot det som han sysslar med, som är musik. Han vill hålla det enkelt, brukar han säga.
Och samtidigt träffar han ju då alla de här världsstjärnorna, nämnde Britney Spears, tidvis tragiskt exempel som har fått ganska illa. Vad tänker han om det han ser då i sitt jobb?
Ja, nej, men han sa i intervjun att han tycker han är så himla tacksam att det finns människor som vill ta det där jobbet och stå längst fram och bli världens mest kända människa och få sitt liv utfläkt över hela världen. Att han bara, jag är så tacksam att det finns någon som vill ha det jobbet, säger han.
Så här, alltså en första regel från Max Martin som inte vill ha det jobbet: undvik distraktion. Det här är då bara början på vår lista. Här var det Ellie Goulding som framförde en annan Max Martin-låt, en riktig kärlekssång vald med omsorg av oss. För nu har vi lärt oss att han är en privatperson, men hur har han det privat?
Nej, det är en annan anledning när man ska göra den där listan. Det ska han absolut inte gå med på själv, men om man ska lista hur han har kunnat hålla så länge. Det är att ha ett stabilt privatliv. Det säger han, har varit tillsammans med samma kvinna sedan 1997. Jenny Pettersson heter hon. Hon har varit med under hela den här resan, och det har varit en viktig sak för honom att ha kunnat hålla så länge, berättar han.
Och hon är väldigt involverad också i hans arbete, eller hur? Det märkte du
ju. Ja, just det. Nej, men just när det gäller den här musikalen så är hon en av medproducenterna. Så hon arbetar. De två har gjort det här tillsammans.
Regel nummer 2 från Max Martin: ha ett stabilt privatliv. Vi fortsätter. We Det här var Ed Sheeran som sjöng om beautiful people och faktiskt att inte vara det vackra folket. Och där tänker jag att då kommer vi in på något som Max Martin lärde sig tidigt i Sheeran-studion hos Dennis Pop. Lite av jantelagen, eller hur?
Ja, han pratade om att det fanns i den här mycket framgångsrika Sheeran-studion som dunkade ut såna här eurohits på 90-talet. En slags janteton i botten, att man ska inte tro att man är något märkvärdigt bara för att man gör 3 minuter ljud. Ungefär så uttryckte han det. Nej, men det handlar om det här med att hålla egot i schack, försöka liksom tukta sitt ego. Dels handlar det om att inte hamna för mycket i självbekräftelse och bli distraherad, men också att när man arbetar i grupp att det blir bättre om man håller ner sitt ego. Om man inte, alltså är man generös så kommer man mycket längre, ungefär så.
Eva, du som fotograf, hur märker man om en person, vi vill veta om det här är äkta då, hur märker man om en person har stort ego eller inte?
Hur märker man det?
Du måste ha märkt ibland, tänker jag.
Ja, det är kanske... det är väl att man vill ha kontroll och ta kontroll över situationen och gissa, ja. Att det är.
Just det du berättade, att man inte överlämnar som han gjorde till dig. Att säga, ja, du är fotograf, du kan det här
bäst. Ja, precis. Och jag tänkte också på det här med att den här liksom gruppkänslan. Att, som jag sa tidigare, jag tror inte att han tyckte det kanske egentligen är jättekul att bli fotograferad. Men han, det var ungefär som att men nu gör vi ändå det här, då kan vi liksom ha kul samtidigt. Alltså skapa en bra atmosfär. Det var ju fler om såklart, men att han liksom också tog ansvar för det. Och det kanske inte är ett stort ego skulle jag vet.
Nej,
inte.
Och kanske inte jättevanligt när man möter människor som har porträtterat, att de samarbetar på det sättet. Mm. Då har vi haft liksom tyglat ditt självhävdelsebehov, heter det. Som regel nummer 3. Och vi börjar närma oss regel nummer 4. För det kanske är så att det finns ett enkelt sätt att göra det. Det är verkligen Max Martins låtskatt som vi går igenom. Backstreet's Back All Right lyder de lite mindre begripliga textraderna just den här låten, som det då kanske är han som har skrivit, eller är det han som har skrivit? Vad vet man om det, Johan?
Nej, alltså i modernt låtskriveri så är det ju väldigt mycket grupparbeten. Det är så det går till. Det är en väldigt stor förändring överhuvudtaget i hur hitlåtar skrivs nu för tiden. Att tidigare så var det en kompositör som hittade på en melodi som vände sig sen till en textförfattare som skrev texten. Numera så jobbar man mycket mer i större specialiserade grupper. Någon gör själva beatet eller bakgrunden, någon annan hittar på hooken, alltså den där Backstreet's Back All Right, den strofen som fångar örat. Någon helt annan skriver texten. Och just i den där grupparbetesprocessen, han liksom kunde inte betona det tillräckligt mycket hur viktigt det var att vi skulle fatta att det är grupparbeten detta. Varenda gång jag sa den låten du skrev, då var han alltid till, ja, tillsammans med Alexander Kronlund eller Johan Schellback Schuster eller vem man nu hade skrivit låten med.
Eva, jag tänkte, men blir det så att han är ju ensam här på bilderna, vill försöka få med fler människor han skulle fotograferas?
Nej, det försökte han inte. Nej, men han är ju inte, han må vara tillbakadragen, men han är inte blyg. Så det var inte så att han ville gömma sig bakom någon annan.
Nej,
han
vill inte gömma
sig. Eller inte ha med andra heller. Nej,
han vill inte gömma sig bakom annan. Och hans liksom, det du talar om nyss, att han inte har det här stora självhävdelsebehovet, hans respekt för dig som yrkeskvinna överskrider då det där att det måste stå en hel grupp här. Du kan ta i textversion istället. Men nu är det så här, det är ju inte bara så att det ska vara ett kollektiv av duktiga människor. Har en särskild idé, eller hur, Johan, om hur duktiga de ska vara?
Ja, det är ju då en annan sak han återkom till, varför han har lyckats hålla i ett kvarts sekel, och då är det att han försöker se till att omge sig med människor som kan mer och andra saker än vad han själv kan. Han har ju liksom plockat upp ett antal yngre låtskrivare, som till exempel den här Johan Schellback Schuster till exempel, som han har varit mentor åt. Och han säger så här, det är viktigt att inte alltid vara den smartaste personen i rummet. Det var en maxim som han återkom till.
Och det är faktiskt också, kommer också vara rubriken på det här reportaget, att inte vara smartast. Nu har vi ju gått igenom väldigt bra regler här, men sen är det ju ändå så här att Ska man lyckas och hålla sig på den nivån som Max Martin har gjort, då finns det en ännu större, ännu viktigare regel som slår ut allting annat, och den ska vi prata om nu. En personlig favorit får jag nog säga, Justin Timberlake, som dansar och dansar och dansar och dansar. Det går inte att sluta, och man ska inte sluta, eller hur Johan?
Nej, just det. Nej, men just den sista, om man nu ska sammanfatta den här, skriva den här väldigt fiktiva Max Martins fem råd för att bli en miljonsäljande låtskrivare som håller på i ett kvarts sekel, så är det ju det viktigaste är ju också det enklaste. Du måste jobba fruktansvärt mycket. Han har lagt ner ofattbart mycket tid i studion för att bli så här bra. Det är ju, vi pratade lite grann om det, att de flesta prestationer på elitnivå påminner ganska mycket om varandra. Det handlar om det nedlagda arbetet. Väldigt stort. Låter lite tråkigt, men det är nog väldigt, väldigt sant också.
Mm. Om man ska summera de här fem reglerna som vi har destillerat ur text och foto i det här reportaget. Undvik distraktioner, det är en. Ha ett stabilt privatliv, håll ner egot, omge dig med smartare människor och lägg ner fruktansvärt mycket tid på det du ska göra. Vad säger ni? Vad är ni bäst på och sämst på av de här åren?
Jag vet inte. Jag jobbar väldigt hårt på att hålla ner egot.
Jag med.
Ja,
det är där jag tror det är jätteviktigt. Det låter smart att behålla sig själv.
Mm. Ja. Vad är ni sämre på då?
Ja, vad är vi sämre på? Ja, det är väl att undvika distraktioner kanske. Jag tycker så många saker är roliga.
Mm.
Kan inte fest och droger i först. Var inte det jag syftade på, men det finns många andra saker i livet.
Ja, ja, nej, det är, undvika distraktioner tror jag att där slår nog Max Martin de flesta av oss, som man förstår hans liv. Men man kan ju verkligen hålla med om att det finns stora fördelar med att omge sig med människor som är lite smartare. Så jag får ju då säga ett extra varmt tack till Joa Bendjelloul och Eva Tedesjö för att ni kom hit idag. Och jag får också säga tack till Essen som är med och gör Studio DN, Augustin Arberg, Sabina Marmulakaj och Oliver Bergman. Och jag som var med i den här podden, jag heter Karin Eriksson.